Efter min inledning på Goya-avsnittet kanske jag ska hålla igen lite. Det framstod ju som om tvångssyndromen lurar runt hörnet hela tiden i min värld där. Men jag måste ändå säga att jag finner dagens huvudpersons attityd till omvärlden främst begriplig men också lite sympatisk. Han valde att fly in i sagornas värld, Ludvig den andre, kung av Bayern på 1800-talet. Jag blir själv ofta nostalgisk när jag tänker tillbaka på min barndom och kan bli en svärmisk romantiker också när jag tänker på äldre historia. För all del även om Ludvigs egen tid ibland, så länge jag vet att verkligheten på den tiden var betydligt mycket otrevligare och inte så pampig eller gemytlig som den kanske framställs i allt från sagor till media, så är det okej. Men ibland var den ju också just så där storslagen. När jag såg tv-serien 1883 om den stora amerikanska migrationen västerut så satt jag mellanåt och rös av förtjusning när episka bilder på prärien dök upp. Jordar med bisonoxar i rörelse, vagnkolonner som ett pärlband mot soluppgången ovanför bergen i horisonten. Det var ju så. Och bortsett från vagnarna kan det fortfarande se ut så. Så det är inte bara romantik. Men visst, jag vet att de flesta på de där turerna dog på kuppen också och det framgår väldigt tydligt i serien med. Men historien är både och, precis som nuet, romantik och realism i ett. Det fina med historien är, som vanligt, att vi vet vad vi har och hur illa det än var så har det redan varit och kan inte bli värre. Vissa perioder är mer angenämna att försjunka kring fantasier i en andra. Ludvig den andre, han ville fly sin egen tillvaro. Och ibland, ganska ofta faktiskt, vill jag fly åtminstone vår samtid. Det är inte det mest ansvarsfyllda kanske. Men nu åker jag ju som tur är jobba med sånt lite grann också. Så låt oss fly tillbaka 160 år bakåt i tiden till Ludvig. Han kommer ta med oss på sina egna fantasier ännu längre bakåt till riddarnas stolta era. Och oavsett om vi är i 1800-talets Bayern eller i en tubadurduell på 1200-talet så behöver vi inte tänka på varken inflation, räntor, klimatförändringar eller AI överhuvudtaget. Så nu tar vi klivet, kastar oss iväg tillsammans med Ludvig och bygger sagoborgar som om det inte fanns någon morgondag. Inga bekymmer, man är lycklig var dag. Och oj, vad tomt det är i kassakistan. Och vilka är de där männen i vita rockar som knackar på dörren här?
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Och innan Daniel Hermansson i sista sekund svängde där i slutet på inledningen. Det är lugnt, det kom inga män i vita rockar. Det var ett dramaturgiskt knep från din sida. Men jag tänkte säga att Ludvig den andre av Bayern är ju annars ett typexempel på vad som händer med den typen av skuldfälla som han och svenska folket har satt sig själv i. Det är kul också att du ömmar lite grann för Ludvig den andre av Bayern. Det är en jätteintressant story, ska man säga. Jag ser mycket fram emot det här avsnittet. Jag satt hemma och åt middag, så frågade min sambo: vad ska ni prata om i veckan? Då sa jag Ludvig den andre av Bayern. Då såg jag lite grann hur hon stängde av. Och så sen så började jag berätta historien Ludvig den andre av Bayern. Och liksom tittade hon upp från Nokia och sa: det är ju jätteintressant ju.
Men vad glad jag blev. Ja.
Så det är, häng med, det här är en riktig story. Men när vi gjorde vårt avsnitt om Lovecraft för en herrans massa år sedan, då hade du också suttit och satt dig själv i hans skor.
Mm.
Jag gjorde ju också serietidningar när jag var liten och försjönk i det. Jag levde ju också i de här fantasivärldarna.
Ja, just det.
Och du har ju lätt att känna med de här personerna som jag kan tycka är lite... Ludvig är ju en rätt hopplös... drömmare.
Ja, det är han ju helt klart.
Get your head in the game, Ludvig.
Ja, alltså jag säger inte att det här var någon, det kommer ju framgå att det är inte som personen sympatisk, människa nödvändigtvis. Men han hamnar ju i en sits också som är lite speciell kanske. Alltså, vad jag ömmar det för är väl mer det här att man vill bort ibland ifrån den påtagliga verkligheten eller något.
Ja, precis. Och vem är jag att missunna någon eskapism? Bufflarna är borta för övrigt också, just det. Det är inte bara vagnarna som är borta från resan västerut. Bufflarna är också borta.
Ja, de flesta, men de är inte helt utrotade.
Nej, några stora jordar med bufflar kommer du inte se.
Men jag tänker ändå att vi ska förflytta oss i huvudet till något årtal.
Usch, nu blir det vårt nya moment, VVD. Det står inte för Virgil van Dijk, utan det står för vi var då.
Och jag har inte godkänt den här förkortningen.
Hashtag VVD.
Vi var då, heter det. Då är ju frågan hur vi ska lägga upp det här. Om vi ska göra så som jag har sett att du och några lyssnare har så att säga kokat ihop. Alltså att man kör någon form av hockeystraffs eller fotbollsstraffsdrama där man säger varsin.
Ja.
Och sen får vi se vem som faller.
Alltså, jag tror att du har allt att vinna på det här. I och för sig så har du ju att förlora kanske väger tyngre på dig än vad det gör på mig. Nej. Men jag tror också att du är odds.
Nu försöker du bara.
Ja, men det är folk vet, du kan ju mycket.
Ja, men du kan väl med mycket. Du försöker skriva ner förväntningar på dig själv här. Det är ju klassiskt knep ju. Ja, men så här är det. Det går ut på att vi kommer dra fram ett årtal mellan år 1000 och fram till typ 1900. Och sen ska vi då säga personer som har varit vid liv under det årtalet.
Ja, precis. Jag kommer behöva börja plugga in 1100-tals människor.
Ja, det kommer bli jättestort för mig med. Men nu kör vi här.
Okej. Vi singlar mobil här.
Uh-huh.
Skärm upp, du börjar.
Ja. Uh-huh.
Skärm upp, Daniel Hermansson börjar.
1758. Det är ju, de behöver ju tänka till lite här på alla. Det är så himla lätt kan tyckas, men det gäller ju att inte hamna i Henrik den åttonde problematiken, alltså att han har dött några månader innan.
Har du någonting?
Ludvig den femtonde.
Vi slår upp Ludvig den femtonde. 1710 till 1774.
Mm.
Linné.
Ja, okej.
Okay. Död 1778.
Jaha, ja. Då är det min boll igen. Vi är ju mitt i mitten på 1700-talet.
Ja, det är ett lite svårt årtal.
Mm, mm. Det ställer ju till en smula. Jag säger för enkelhetens skull. Adolf Fredrik, svensk kung.
Ja. 1710 till 1771.
Mm.
Och då säger jag, det här är man ju inte säker på.
Nej.
Jag säger Olof Dahlin.
Ja, det tror jag du är hemma på.
Ja, född 1708, död 1763.
Ja, men det klarar du det. Jag säger Lovisa Ulrika, drottning.
Ja, 1720 till 1782, den är ju säker som helst.
Mm.
Tre på dig då. Vi har ju sagt att tar man fem var så tar vi hand och säger att vi var då.
Ja, precis.
Carl Gustav Tessin.
Mm. Jag tror det är hårt.
Mångsysslare.
Ja. Seger måste jag ha levt.
1695 till 1770.
Ja.
Gamla de blev alla de här.
Ja. Ja, det är ju inte sotarna vi drar fram här. Gustav med ordningsföljden TV säger jag sen han väl. Just den tredje alltså.
Ja, född 1746.
Mm.
Liten grabbhalva på den tiden.
Nu har jag betat av hela den här familjen.
Och det här mår jag dåligt över att säga, men det är så dålig fantasi nu. Arvid Horn.
Mm, oj då.
En död.
Jag tror det.
1742.
Mm.
Det är på tok för tidigt.
Ja, det är i alla fall lite för tidigt. 16 år eller något.
Ja. Den tidiga frihetstidens stora profil.
Ja, men då vann jag då.
Ja, det gjorde du.
Det gjorde jag, ja.
Grattis!
Tack så mycket. Och men det känns ju bra. Det är ju mycket svårare än man tror här. För man blir så osäker på om de var vid liv just då.
Ja, decennierna flyter ihop lite grann för en.
Men vi klämde ihop rätt många ändå. Jag tycker vi ska vara nöjda med det här. Det finns svårare episoder och perioder att sätta tänderna i framöver.
Så är det.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi ska till Bayern. Alperna, Tysklands bästa fotbollslag, Oktoberfest, katolicism är några av de grejerna som jag kopplar till Bayern.
Oktoberfest ska ju förut ha en koppling till just den här familjen Wittelbach.
Just det, vad då?
Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var någon av Ludvigs farfäder här som hade med det att göra.
Bayern var ju del av det frankiska riket under äldre medeltid. Nu går jag ganska långt tillbaka här. Senare del av det tysk-romerska riket. Och precis som du säger så, Wittelbach hette den ett som regerade i Bayern. Och det hade de alltså gjort mycket länge. Ibland kunde sådana bayerska ledare ha väldigt mycket makt i Tyskland. Ludvig den fjärde, som levde under tidigt 1300-tal, han var en av några bayrare som var tysk-romersk kejsare. Mm. Så sånt fanns där i bagaget. För en annan som inte har stenkoll på den rätt stökiga tyska medeltida och tidig moderna historien och politiken, så blir ju Bayern framförallt någonting man börjar ha koll på efter Martin Luther. För Wittelbacharna, de var ju inga stora fan av reformationen.
Nej.
Och Bayern är en slags ground zero för motreformationen och födelseplats för den katolska ligan som vi känner igen från det 30-åriga kriget. Och vi har ju också svenska arméer under det 30-åriga kriget som är och rör sig i Bayern.
Mm.
Allt sånt får en att tänka på konservativa världen, religionen som den har varit. Men de här konservativa dragen som verkligen finns i Bayerns historia är ju inte hela sanningen. För på 1700-1800-talet så kommer det ju andra idéer som också påverkar Bayern mycket stort.
Ja, det hade ju varit ett grevskap i det här tysk-romerska riket tidigare. Och under 30-åriga kriget så blir det ju upphöjt till ett furstendöme, eftersom man så tydligt har stöttat kejsaren och den katolska sidan mot svenskarna, danskarna och protestanter i allmänhet. Så var furstendöme smäller ju rätt högt ändå.
Mm.
Och man hade ju haft varmare relationer med Österrike än med den nordtyska Preussen då under 1700-talet.
Mm. Under 1700-talet är också Frankrike en viktig allierad för Bayern, vilket innebär att både fransk upplysning och även till viss del den franska ideologin kom att prägla Bayern. Och det faktum att man är team Napoleon kommer innebära att Bayern under 1800-talet faktiskt kan inkassera en nyvunnen självständighet. Nu har man som en Pokémon gått från grevskap till furstendöme till kungarike. Så 1806 så har vi för första gången kungariket Bayern, och det är då den sista evolutionen i det här Pokémon-grevskapet.
Ja, man kan alltså säga att Bayern kommer ju vara en självständig stat mellan 1806 och 1918. Mm. Åtminstone helt självständigt fram till 1871. Som man hör så är ju det här då mellan två monumentala vattendelare. Alltså Napoleonkrigen och första världskriget slut.
Mm.
För Napoleon är den som mer eller mindre skapar det här kungariket. 1806.
Så är det. Jag har skrivit att det är ett kungarike smitt i hettan från Napoleons eld. Och det här kungariket Bayern hade ju också fått en lagstiftning influerad av upplysningen. Mm. Och i den lagstiftningen ingår inte någon enväldig kungamakt.
Nej, och däremot en fri press.
Ja.
Så att det är inte ett självhärskardöme på något sätt här. Det finns politiker som länge framåt 1800-talet, precis som i Sverige, får mer och mer betydelse och inflytande helt enkelt.
Mm.
Men man är också smart nog, den första Maximilian den första, som är den första kungen, att hinna byta sida igen innan Napoleon förlorar vid Waterloo.
Ja.
Det gäller att veta vilken fot man ska stå på här.
Så är det.
Så resultatet blir ju att Bayern kan vara med och diktera villkoren och få igenom då att Bayerns erövringar ska då accepteras av andra stater, som man har gjort mer eller mindre mot de staterna man nu tillsammans har vunnit mot Napoleon med.
Ja, här är själva definitionen av att äta kakan och ha den kvar.
Det kan man säga. Bra gjort.
Under det tidiga 1800-talet, som på många andra ställen, så är det också en rätt intensiv period av industrialisering i Bayerns historia. Och den järnväg som 1835 invigs är ju den äldsta i hela Tysklands historia. Och det finns ju så här olika inslag i Bayern. Det konservativa som absolut är viktigt och finns där. Det liberala som absolut är viktigt och finns där. Och historikern Axel Andersson skriver i en artikel i Populär Historia att man kan tala om en ambivalens mellan konservatism och sökande efter en ny framtid. Det är liksom kungariket Bayern, det är både och samtidigt.
Mm. Jag vet att du förmodligen inte skulle hålla med, men är inte England lite åt det hållet också? Djupt konservativt och samtidigt har man de här liberala, så att säga, reformerna när det gäller ekonomi och...
Absolut.
Ja, du håller med, ja. Det är väl det som är unika med England.
Jag har blivit så påverkad av det här, är England ett ingenjörsland, debaclet som pågår i sociala medier, att jag såg Rapport igår.
Där var det väl ändå inte med det här. Nej, men... Sådär, poddaren Robin Olofsson.
Nej, det gjorde de inte. Det får jag ta till kultursidorna, det här kulturgrälet. Jag måste bara hitta någon känd anglofil som börjar veva mot mig. Hakelius kanske sitter, jag vet inte. I alla fall, då var det en nyhet från England att de har problem inför kröningen. De ska få en ny kung.
Ja.
Att det finns inte nog med klockringare i England, för alla kyrkor ska ju ringa. Så att man har fått gå ut i media och fråga efter frivilliga som vill gå kurser och lära sig ringa i de här engelska klockorna.
Mm-hmm.
För att det är långa rep som hänger, som det var förr. Mm. Och så ska man stå och dra i de där repen i en speciell takt så att det ringer och spelar vackert. Och det är ju ena sidan underbart att klockringning är ett hantverk. Vilken härlig koppling till traditionen. Det är precis samma rep som man har stått och dragit i alla tider när det har blivit kröningar i England. Men det är ju inte typiskt för ett utpräglat ingenjörsland heller. Det där går ju att göra med maskiner.
Ja, men här har man ju då begripligt, skulle jag vilja säga, valt att hålla på traditionerna.
Ja.
Mm. Ska vi prata om...
Ja, jag tycker det.
Ludvig den andre, som föds 1846, det vill säga vår huvudperson. Hans pappa är då Maximilian den andre, som blev kung 1848. Efter att Ludvig den andres farfar, som hette Ludvig den första för säkert skull, tvingades då av folket att abdikera och sen gå i exil. Han hade...
Var han som var ihop med en skådespelerska?
Ja, det var lite sådär. Och dessutom var det revolutionsåret 1848, så folk var ju ändå på tår här och förbannade för allt möjligt. Och sen får deras kung för sig och har ihop ett med någon skådis, och då var matet ågat tydligen. Mm. Så då avsatte de Ludvig den första och Maximilian den andra blev alltså ny kung 1848. Relationen mellan Ludvig och hans pappa Maximilian, den var dålig.
Mm.
De verkar knappt ha haft någon relation, fast ändå lite. Det beror på, de verkar inte ha haft någon nära relation i alla fall.
Det var inte så att pappa kungen var hemma och vabbade? Och...
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Deras mor sa någon gång att ni kan väl ta en promenad, far och son.
Mm.
Och då ska pappa Maximilian ha slängt ur sig: men vad ska jag säga till honom?
Det är ju väldigt sorgligt.
Ja, de träffades ju mest på middagarna. Han hade ju en bror också, Ludvig. En lillebror. Men de hade ändå ett gemensamt intresse. Och det var ju, det visste de väl knappt om då kanske. Men det var ju då kultur och konst. Maximilian den andre och hans familj bodde ju då på slottet Hohenschwangau.
Mm, just det. Det är ju ett väldigt vackert slott. Pampigt.
Oh ja, mm. Och där gick ju Ludvig omkring då som barn och beundrade storslagna väggmålningar med motiv från tyska sagor. Och han ska ha suttit på slottstaket och sett ut över bergen och skrivit dikter om riddarideal och att leda riddarhärar och sådär.
Mm.
Boken Vad hände egentligen?
Mm.
Skriver: redan som pojke strövade han ofta omkring i skogarna eftersom han inte fann någon med vilken han kunde dela sina djupsinniga idealistiska tankar och sina exalterande känslor.
Mm.
På Hohenschwangau tycks han också ha utvecklat sin senare så utpräglade lidelse för byggnadskonsten.
Mm. Det här är en tid då, ja, men till exempel vissa europeiska kungar är intresserade av infrastruktur eller kanske att reformera näringslivet eller den typen av praktiska och ekonomiska frågor. Men här har vi en kronprins som tycker att det är fint med sagor. Och det är det ju också, såklart.
Ja, han var nog inte helt ensam om att vara romantiskt lagd.
Nej.
Så att säga, på den här tiden. Men ändå, ja. Han har ju förberett egentligen för att ta över tronen. Hans pappa har ju utarbetat ett strikt schema för studier, även om man inte tänker vara med.
Nej, det kunde han ju ha pratat om på de där promenaderna de inte tog.
Det hade vi kunnat ta upp då eventuellt. Ludvig tvingar sig upp då 6 på morgnarna och sen är det hårt jobb med pluggande och övningar fram till kvällstid. Och en käpphäst som pappa Maximilian hade var ju ekonomisk hushållning, och det här är ju oerhört ironiskt.
Ja. Det landade inte.
Det föll inte väl ut i slutändan. Men kronprins Ludvig var då tvungen att betala allt han ville ha själv. Och föra bok över diverse utgifter, prydliga protokoll och sådär. Ville han gå på teater i München, ja, då skulle han betala för det här med egna pengar. Tanken förstås är att uppfostra grabben till sunt ekonomiskt tänkande här.
Ja.
Men det slog ju slint, som vi kommer märka.
Mm-hmm.
Det är faktiskt en av de grejer som irriterar mig mest med den här karen. Det är mycket som man kan...
Att han är så dålig på att hålla budget.
Att han är dålig. han lever ju i en total fantasivärld. Inte bara i en liksom sagofantasivärld. Utan det är ju fan frustrerande att läsa om någon som är så totalt oförstående inför att pengarna är slut.
Verkligen. Jag tänker många saker kring Ludvig. En sån sak jag tänker är att han skulle vara perfekt i huvudrollen för en sån här tv-serie som följer någon person, ofta en familj, som ska bygga sitt drömhus. Mm-hmm. Och det, pengarna räcker ju aldrig till. Och det är hantverkare som inte kommer. Och när de kommer så har de fel dimensioner med sig på klinkers. Och det är problem med elektriciteten är det också.
Ja.
När man tar det till den nivån som Ludvig kommer ta byggandet, det skulle vara storslagen tv. Det är sorgligt att man inte fick det. En annan grej som vi kommer märka med Ludvig är ju att det var ju bra investeringar. Man kunde bara inte mäta det med hans lift. Man behövde en längre skala.
Mm. Ja, så är det. Och det kanske han hade i sitt huvud, vem vet?
Det tror jag inte.
Nej, det kanske inte. Som 15-åring så hade han ju då tjatat på pappan om att Kungliga Operan i München måste sätta upp Wagners opera Lohengrin. Och till slut fick han som han ville. De såg sig då och då så han kunde tjata om det här i alla fall.
Pappan gillade ju kultur också.
Ja, och Lohengrin handlar då om en riddare som jagar heliga graal, givetvis. Och Ludvig, han blir så tagen när han ser det här så att han gråter sig igenom hela operan. Och nu har han fått sitt första rus av sin blivande drog. Nämligen tysk mytologi i kombination med Wagner-musik.
...1864 så avlider pappan och då är Ludvig 18 år gammal. Han var kronprinsen, han var 3 år gammal så han vet ju att han ska bli kung. Men kanske kom det lite hastigare än man hade väntat. Mm. Nu är tonåringen Bayerns konung.
Ja, en tysk historiker i dokumentären Wagner, slottet och den galne kungen som finns på SVT Play, eller i alla fall fanns, säger att han var, citat, en splittrad, osäker och instabil person. För sin uppgift som kung att företräda den bayerska staten var han totalt olämplig.
Mm.
Och ja, men han var ju oförberedd, verkar som, även fast han borde ha varit förberedd här.
Men källorna är också, vissa säger ju att han hade fått så mycket skolning och det var hela dagarna, medan andra historiker skriver han hade inte fått någonting som förberedde honom för det här.
Men alltså, ja, det kan ju vara ändå på något mentalt plan, men han har varit förberedd egentligen, men han är ju ung och det var ju oväntat att pappan dog och så vidare, så att på det sättet blir det ju omtumlande ändå. Och därför kan ju källorna ha rätt både och på sätt.
Så kan det ju absolut vara. Men när man är så oförberedd då gäller det att ha förebilder att se upp till. Jag är kung, vad har vi för kungar som jag kan modellera mig själv efter? Och Ludvig den andra av Bayern, han har då valt en mycket känd kung att se upp till. Nämligen Ludvig, med samma namn till och med, den 14:e av Frankrike. Och det finns ju ändå vissa problem här, nämligen att Ludvig den 14:e, han levde under det franska enväldet. Han levde under en tid då han var makten och han kunde bestämma och peka och allting. Ludvig den andra av Bayern, det är helt andra franska ideal som präglar det samhället som han är satt att vara statschef över. Och den här absolut...
Ja, du menar de liberala...
Ja.
Revolutionära, alltså att han egentligen mest ska vara representativ.
Ja, det är en författning som mycket tydligt hindrar honom från att styra på det sättet som Ludvig den 14 hade styrt. Och jag får lite den känslan att när han märker att jag får inte göra som jag vill, då bara stänger han av och blir inte alls intresserad av statens angelägenheter.
Ja, men ungefär så känns det som. Det får jag med den uppfattningen förstås då. Det är inte bara en känsla att jag inte, utan det är så det står, mer eller mindre. Han hade ju då försökt att ändra konstitutionen så att det skulle bli mer likt Ludvig den 14 på 1600-talet. Men det mötte ju då patrull förstås bland de politiker som var satt att styra Bayern.
Ja.
Och det var ju då han förmodligen stängde av och bara tänkte då flyga in i min andra värld här istället, om medeltida sagor och sådär. I och för sig så försökte han ju, möjligen när det är lite senare, men han försökte ju titta på möjligheten att förvärva ett annat land att styra enväldigt över.
Mm.
Och det fanns ju olika förslag.
Ja, han ska ha skickat ut agenter som kollade, jag vet inte om de gjorde det på plats eller om, om det var mer av en skrivbordsprodukt, men Costa Rica, Afghanistan var någonting man funderade på.
Spanien ville ju sälja Mallorca för 50 miljoner eventuellt.
Ja, Mallorca hade han ju kunnat satsa på. Jag tänker att Afghanistan är ett väldigt konstigt exempel att dryfta. Han landade ju också i att Afghanistan var väl långt bort. Men vad jag kommer ihåg om Afghanistan och deras 1800-talshistoria, så försökte både britter och ryssar genomgående under 1800-talet vinna kontroll över Afghanistan och misslyckades, som man alltid gör när man försöker vinna kontroll över Afghanistan. Så att Ludvig av Bayern, det hade varit intressant på sitt sätt att se honom stångas med afghanska klankrigare. Jag har svårt att se honom som en lyckad regent i Afghanistan.
Nej, det där hade ju nog inte gått alls det. Han hade blivit besviken på att han inte alls var så enväldig som han hade tänkt sig.
No.
Han var ju lång och ståtlig.
Just det.
Yngling.
Ansågs vara vacker.
Ja, han blev också snabbt populär i början hos folket här.
Mm. Snygga människor blir ofta det.
Ja, sen gav han sig in engagerat i rollen efter att han hade så att säga kommit över att pappan var borta. Första gången någon kallade honom för ers majestät strax efter att kungen den tidigare hade dött så blev han djupt chockad och kunde inte alls förstå det här. Men sen vande han sig vid det där.
Just det, en av de tyska historikerna i någon av dokumentärerna pratade om hur han la sig till med en gångstil som han tyckte var konungslig. Då han tog ordentligt svung med benet och kastade ut det. Och så tog han nästa så att det svung. Och så gick han, vissa kanske till och med skrattade lite bakom hans rygg och tyckte att det var väl teatraliskt. Men det är ju ett exempel på att han tidigt går in för att, inte olikt, en operaskådis på scenen lite grann spela rollen av kungen.
Jag trodde du skulle säga Oscar den andre.
Jag såg att du satte dig upp i stolen.
Men så... så knivskarpa referenser kunde vi inte bjuda på här. Ja, för han älskade ju också att vara kung, den svenska kungen då, Oscar den andre.
Ja.
Väldigt mycket. Ja, men det är bra det här liknelsen med en operaskådis för att han älskar ju operan.
Ja.
Men det brukar ju vara aktuellt angående kungar att de ska gifta sig.
Mm, det är lite grann jobbet.
Ja, det är ju det. Och han hade ju en nära relation, om än inte på det sättet alls antagligen, med kejsarinnan av Österrike-Ungern som heter Elisabeth.
Mm. De tog promenader tillsammans.
Ja, mysiga vidturer och skogspromenader som sagt och innerliga samtal om allt möjligt.
Låter som att hon är gift med kejsaren av Österrike-Ungern dock.
Det var hon ju, ja. Så att det här gick ju inte. Om det nu ens hade varit en sån plan i mig bilden, det tror jag inte.
Det kan ju också vara så att det är lätt att prata med Elisabeth eftersom hon är en gift kvinna.
Kanske. Men hon hade också en syster som också var lätt att prata med. Hon var inte gift. Och hon var ju väldigt förtjust i Richard Wagner också. Och då menar jag inte i honom som person utan i operna.
Mm.
Och då hade ju Ludvig och den här systern till kejsarinnan Sofie någonting gemensamt. Mm. Så hon kunde ju prata Wagner hela dagarna. Så han friar och hon säger ja och alla är glada och nöjda. Bröllop ska förberedas. Bröllopstårta. Ska det vara Svartsvall eller måste vi hitta något bayerskt här? Det måste handlas öl, mycket öl. Och hur är det nu igen? Här
fick man Falcon bayersk.
Fick man kasta risgryn på folk? Eller hur var det? Bröllopsvagnen måste köras fram nu. Heja, heja! Och just då, när vagnen rullar fram så byter Ludvigs ångest ut fullständigt och han ställer in hela bröllopet.
Den här fick man kasta risgryn eller hur var det? Den har jag sett dig använda någon annan gång. Eller ska det vara kokosflingor?
Ja, just det. Du noterar detta.
Ja.
Ja. Ja, det var ju Dimitri, den falske.
Just det.
Ja, men det kan man ju ta och fundera på. Det är roligt med de här återkommande bröllopsscenerna genom historien. Och man aldrig riktigt vet hur det är med de här risgrynen.
Just det, Ludvig den andra Bayern skulle ju för sig kunna vara en väldigt duktig bröllopsplanerare. Det här är ju nästan som en teaterpjäs som ska arrangeras. Men han är inte så sugen på det. Datumet skjuts på framtiden och det skjuts på framtiden och det skjuts på framtiden.
Mm. Och det går istället då rykten om kungens homosexuella läggning.
Ja, till sist blir det ju inget bröllop.
Det blir inget bröllop och i efterhand så har ju de här ryktena bekräftats genom dagböcker och så vidare. Han hade relationer med sin stallmästare och flera tjänare. Och han verkar också ha plågats ganska mycket av skam över allt det här. I någon dagboksanteckning skriver han: "Firade återseendet med Alfons en gång i grottan. Den 1 juni var definitivt den sista gången."
Mm. Just det, jag kommer aldrig mer falla för frestelsen. Det här påverkade ju säkert, det kan ha påverkat hela Ludvigs självbild och idévärld, men det går ju hitta härskare både före och efter Ludvig den andra som bara har liksom bitit ihop och gift sig och fått något barn och sen fortsatt med sina relationer i fred.
Mm.
Men av en eller annan anledning så stänger han ner. Det blir inget bröllop.
Men det var ju ungefär samma då, som när han inte fick bli den nya Ludvig den 14.
Just det, det kan vara ett personligt drag vi har stött på här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Richard Wagner är en av historiens mest kända kompositörer. Och när han på 1860-talet kommer glida in i Ludvig den andres sfär så är han redan en kändis. Men han är inte Wagner, den store Wagner riktigt än. 30 år tidigare hade han skrivit sin första hela opera. Och sen på 1840-talet med den flygande holländaren så hade han börjat markera ett brott mot tidigare tradition. Att nu börjar han vara i fronten för en ny rörelse. Som jag har förstått det så är Wagners grej att allt bara pågår och går in och ut ur varandra. Medan äldre operor var tydligare indelade i nu är det en aria och nu händer något annat och nu händer något annat. Medan Wagner det är mer och det är mer komplicerat, kanske mer sofistikerat.
Man kan säga att han är en kompositör i den romantiska eran som gör storslagna, pampiga och långa verk om en fantasispäckad germansk forntid. Eller hur? Bland annat.
Precis.
Och Hitler är förstås senare på 1900-talet en stor fan.
Ja, så är det. Ludvig den andra av Bayern är inte den enda tyska ledaren som har dragits till Wagner. Wagner, på tal om att dras, han drogs in i ett misslyckat uppror, Folkens vår 1848-1849, och fick lägga benen på ryggen, fly till Schweiz och till Paris. Här finns en person, ett geni, som alltså inte hade något givet hem och som dessutom hade den här egenskapen att han gärna drog på sig stora skulder som han inte hade någon ambition att betala tillbaka. Ludvig den andre hade så sänt ut sitt folk på en vild jakt efter Wagner och han hade mycket att erbjuda. Här så får du en fristad. Du får försörjning. Du får lugn och ro att genomföra det som du i skrift har drömt om. För där i Schweiz har han ju suttit och skrivit teoretiska verk om allkonstverket, Gesamtkunstwerk, musik, text, koreografi, dekoration, allt samtidigt. Här är din chans, Rickard.
Det här var ju 1864.
Mm.
Och det är ju ett sändebud som kommer hem till Wagner där i Stuttgart. Och först så vill han ju inte alls prata med det här sändebudet förstås. För det skulle ju högst troligt kunna vara någon som vill ha tillbaka sina pengar.
Kan vara en indrivare.
Ja, så att det fick han ju först bli övertygad om att det var någon från Ludvig den Andres stab, så att säga.
Här kommer jag med en gyllene biljett.
Ja, för det var ju där det var. Mm. Han blev ju jättelycklig när han inser vad det verkligen handlar om. Han var ju i behov av en mecenat här som var mäktig och hade pengar. För han hade ju som sagt sin väldigt dyra livsstil att tänka på. Mm.
Sin väldigt dyra livsstil och sina mycket, mycket ambitiösa drömmar om vad han skulle kunna skapa.
Mm.
Alltså det är ju fortfarande så att Nibelungens ring, den är ju typ för dyr för att sätta upp.
Mm.
Det kostar jättemycket pengar om man ska göra det som Wagner ville göra det.
Ja. Ja, det är ju storslaget som sagt. Det påminner lite om Mozart också, som med jämt satt i skuld och var en kompositör av rang.
Ja, absolut.
Den 4 maj 1864 får Ludwig träffa Richard Wagner för första gången. Wagner är 30 år äldre.
Mm.
Det här måste ju ha varit hur stort som helst.
Mm.
Har du någon parallell i ditt liv?
Jag har absolut paralleller i mitt liv, men jag hade tänkt bolla tillbaka att skulle det här vara som att du erbjöd militärhistorikern Bo Hult ett hus där utanför Söderköping. Så att här får du forska i fred, driva dina projekt, jag betalar räkningen, kommer med mat, fixar allting,
ja.
Börjar få läsa det.
Ja, alltså nu är ju tyvärr Bo inte längre vid liv då.
Nej.
Men ja, det skulle väl kunna finnas något där.
När vi pratade om idoler i podden en gång i tiden så sa jag att jag har bara en idol, det är militärhistorikern Bo Hult.
Så jag var där.
Gjorde du?
Ja. Ja, det är klart att det vore kul att ha GV sitta ute i garaget också.
Just det, det har tillkommit idoler sedan dess.
Men du sa att du hade, vad är det för parallell då? När du har träffat någon, det här kan ju vara i barndomen också.
Ja, men en parallell man kan dra är väl då att lite grann på samma sätt som Ludvig den andre av Bayern använde Wagner för att bygga sina drömmars operor och konstverk. Om man var ledare för en väldigt rik stat idag, det är ju många som är det, små stater som har mycket olja, då kan man ju köpa ett fotbollslag.
Mm.
Och så sen kan man bygga det fotbollslaget till sina drömmar. Så att jag vet inte, jag kanske lägger armen om Maurizio Pochettino och säger att du ska få allt du vill ha. Alla argentinska tonåringar du vill.
Mm.
Och oj vad de ska springa.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte ju om du hade träffat någon i tillvaron på riktigt så. Nej.
Aldrig.
Ja. Jag har ju pratat med Bo faktiskt, som sagt.
På din 30-årsdag.
Exakt. Boken Vad hände egentligen beskriver det här mötet så här. Den exalterande, knappt 19 år gamle kungen, högvuxen och med praktfullt lockigt brunt hår och med jämna, nästan kvinnliga anletsdrag och den drygt 30 år äldre, kortbente kompositören som talade med omisskännlig saxisk brytning och hade allt för stort huvud, utskjutande haka och ett ytterst dystert ansiktsuttryck. Har inte du ett alldeles för stort huvud?
Nej, alltså, jag har ett stort huvud, men jag har aldrig tänkt på att det skulle vara någonting som håller mig tillbaka i livet.
Det är du som har sagt det så ofta, det är därför jag säger, nu låter jag som ett jävla svin.
jag tycker att det är en ganska elak beskrivning av vad hände egentligen, att Wagner skulle haft ett allt för stort huvud.
Ja, det är faktiskt, men det är ju kul.
Det där väldigt stora huvudet, det kunde ju många saker, inte bara komponera vackra melodier, utan det kunde ju också tänka klipska tankar om hur man kan använda den här kungen för sina egna medel. Han kunde, citat, inbilla Ludvig den andre att kungen var en reinkarnation av hjältarna från förr. Det är Axel Andersson i Populärhistoria som skriver det. Att här har vi en ung, drömmande kung som älskar den germanska historien och mytologin. Och här har vi en klipsk äldre herre som älskar den germanska mytologin och kan säga, du påminner mig mycket om dem.
Ja, och han älskar också att allt blir betalt. För det blir ju, och Ludvig lovar då att Wagner inte ska behöva oroa sig för någonting angående ekonomin, och han får jobba i fred och han flyttar in i en villa i München som kungen förstås bekostar sådär.
Ja.
Med tanke på att Wagner då skulle få jobba helt fritt som han ville, så känns det ändå som att det skulle kunna vara lite påfrestande att de träffas i stort sett varje dag under ett år.
Just det.
Man tänker, varje gång Wagner är på väg in i ett stim av drömmande inspiration och nytänkande så knackar det på dörren. Och där står Ludvig bara, hej, vill du leka? Ja, men det är som om jag skulle störa Bo Hult med någon vetelängd stöp i kvarten.
Ja, precis så.
Men han fick ju en del gjort ändå, Wagner.
I breven från den här tiden, de är ju typiskt svärmiska och romantiska som brev mellan högerståndspersoner på 1800-talet ofta var. Omöjligt att slita de band som binder oss samman. För evigt helig och lyckosam den kärlek till er som värmer min själ, skriver kungen. Wagner replikerar: åh, min konung, du är gudomlig.
Mm. Ja, alltså, på många sätt är det ju Ludvig som gör Wagners framgångar möjliga här, får man ju ändå ge honom, alltså Ludvig. Flera operor sätts upp i München, det är Tristan och Isolde, den flygande holländaren och så vidare. Det är publiksuccéer det här.
Mm.
Och Ludvig, han blir närmast beroende av Wagner-operor vid det här laget ju.
Mer!
Ja, mer vill ha. Och Wagner, han är kontroversiell, lever slösaktigt och den här med att han...
Politiskt radikal är han också.
En gammal revolutionär, ja, det är ju... Det leder ju till att han gör sig osams med den bayerska regeringen.
Mm.
Och sen har han ju då förstås naturligtvis en affär med hovkapellmästarens fru som inte gör saken bättre.
Mm.
Cosima heter hon. I och för sig gifter de sig sen också. Men ändå, just när de träffades så började koka ihop någonting, så var hon ju gift. Och Ludvig blir ju då besviken och bedövad när han hör att hjälten har varit indragen i en sån här otrohetsaffär förstås. Och till slut så får både det bayerska folket och regeringen nog tydligen. Och regeringen överlämnar ett ultimatum till Ludvig där det står: ers majestät har att välja mellan folkets kärlek och lycka och vänskapen med den av alla goda människor föraktade Wagner. Och Ludvig valde ju folket då. Och Wagner fick åka till Schweiz, högröd av ilska.
Ja, exakt så.
Men han kommer ju fortsätta att sponsra Wagner. Även om han sen i framtiden själv blir i stort behov av pengar, så kommer det tydligen... Det kommer vara så att han strösslar pengar över Wagner. Den kanske mest kända och största operan som du nämnde här, Nibelungens ring, hade ju inte varit möjlig utan Ludvig II.
Nej, det hade den inte. Alla operors opera, 15 timmars speltid, som N.E. skriver, ett av musikhistoriens mäktigaste och mest resurskrävande verk med en komplex formbyggnad som musikaliskt konsekvent utnyttjar ledmotivsteknik och textlig i hög grad bygger på allitteration. Efter Shakespeare, förmodligen den konstnär som har gjort störst avtryck i kulturhistorien, skriver DNs kulturchef Björn Wiman om Nibelungens ring och om Richard Wagner. Så här har vi väl då första argumentet för att Ludvig II:s mycket slösaktiga liv i själva verket är en plusaffär för mänskligheten. Utan Ludvig II av Bayern, inga av Richard Wagners bästa grejer.
Ja, alltså när du lägger fram det så här så är vi ju... Saker och ting måste få kosta ändå, va? Kanske. Mm. Men det är ju det att han... det är inte han som betalar för. Jag vet inte, det är... Ja. Eller det är ju han som betalar för, men inte hela tiden.
Nej, exakt. Men de grejerna som han liksom skuffar in pengarna i, det är ju i alla fall inte luftslott.
Nej, det kommer vara högst konkreta slott som vi kommer se. Den preussiske kanslern Otto von Bismarck, han hade fixat och trixat lite så att det drog sig ihop till krig mellan Preussen och Österrike 1866.
Mm.
Bayern ligger ju mellan Preussen och Österrike och alltså både geografiskt och mentalt så måste man välja sida här på något sätt.
Mm, så är det, man är mellan två brasor.
Ja, och Ludvig ville inte välja. Jag vill ha fred, sa han. Men det var ju förgäves och han var ju tvungen att välja.
Så är det. I det tyska 1800-talet är det svårt att bara ställa sig utanför och säga nej, sköt ni det här.
Och det beror på att det preussiska målet egentligen var att ena de tyska områdena under preussisk ledning ju.
Mm. Alltså efter Folkens vår 1848 så hade det hade ju funnits tankar om ett enat Tyskland utan Österrike, byggt på liberala idéer, och den preussiska kejsaren hade ju fått erbjudandet: vill du bli tysk kejsare för det här lite demokratiskt byggda Tyskland? Då hade han sagt nej, jag vill inte ha någon konstitutionell förbundsstat. Och istället så blir det ju hela grejen med blod och järn. Det blir krig mot Danmark 1864 om Schleswig-Holstein. Och strax därefter kommer ju det tyska enhetskriget. Vill på sätt en uppföljare till det danska kriget, eftersom den formella dispyten handlade om hur Holstein skulle förvaltas. Men det är lite grann som när jag bråkar med min son om att sätta på sig overallen. Frågan i sig, overallen, eller Holstein, det är ju bara en proxy för någonting mycket, mycket större.
Mm-hmm.
Eller hur? I min sons fall, självbestämmande. I tyskarnas fall, frågan om vem som egentligen dikterade villkoren för det enade Tyskland.
Är det kriget mot Österrike du pratar om nu här?
Ja, det tyska enhetskriget, ja.
Ja, just det. För den här ovealmetaforen har vi ju hört en gång innan.
Ja, nej, det är alltså...
Det verkar vara en återkommande...
Ja, det är som du och riskornen på bröllopen.
Ja, okej.
Okay. Det är så trött, jag måste få återanvända grejer.
Det får du.
Österrike kunde räkna med Sachsen, Württemberg och... De får ju till sist också med sig Ludvig den andres Bayern, medan Preussen kunde ställa upp hela norra Tyskland på sin sida.
Mm. Ja, och då gäller det ju att mobilisera den bayerska armén. Och var har vi nu lagt alla värvjor igen? Jaha, där har vi det där drakdödarsvärdet, men var har vi lagt muskedunderna som man har nu för tiden? Och fort fram med sadlarna till alla hästar och forsla fram kutlådor och damma av uniformerna och... Vart är kungen på väg?
Vart är kungen på väg?
Han är på väg till Schweiz och schappar från det här kriget för han måste fira Richard Wagners födelsedag där i Schweiz. Mm. Det här är ju inte det, är inte det man förväntar sig av en kung när det är ihop sig till krig. Att han ska åka iväg och äta marsipantårta i Schweiz istället för att leda trupperna. Även om han inte behöver stå längst fram där så kanske han inte ska fly, så att säga.
Nej, så är det ju. Svenska partiledare har blivit avsatta för att bara lätt föreslå tanken.
Vänta, vem var det nu igen?
Nyamko Sabuni som lite lätt och ledigt, så
ja,
att
ja.
Hon kan alltid dra till Norge.
Ja, det var ju inte det smartaste draget just då. Nej.
Nej, och då var inte hon statschef.
Nej, men han gör det i alla fall. Det här bidrar ju inte till att höja stridsmoralen i bayerska armén direkt, men sen hade de ju väldigt omoderna vapen med. Och kriget slutar ju, ja, för att göra en lång historia kort, i det här fallet i alla fall, så slutar det med att Bayern måste överlämna massa regioner. Österrike förlorar ju också förstås kriget, för de är på samma sida.
Det är Preussen som vinner.
Ja, och man måste betala miljoner i krigsskadestånd. Och Bayern tvingas in i en allians med Preussen. Och Ludvig är ganska moloken över framtiden efter det här. Han vill inte bli en skuggkung utan makt, säger han, och ska till och med övervägt abdikation.
Det är väl... Är det inte nu som man börjar fundera på om man kanske ska ta Afghanistan eller Mallorca istället för Bayern?
Det kan vara vid det här tillfället, ja.
Ja. Det vi pratar om nu är ju kanske liksom det centrala skeendet för att förstå 1900-talets historia. När man nämner saker som att ett Tyskland där terrorbalansen mellan två rivaliserande stormakter, när det försvann, det var superläskigt för övriga Europa.
Mm.
Att det blev krig mot Frankrike 1870-1871 som Tyskland vinner. Och sen har vi den här, det som vissa historiker har kallat den tyska Sonderväg. Och sen har vi det här Tyskland som kommer vara väldigt involverat i 1900-talets storkrig.
Mm. Ja, som sagt, tyska kejsardömet utropas ju efter det där kriget mot Frankrike 1871.
Mm. Militär makt och auktoritet.
Mm. Den preussiske kungen blev kejsare och sådär.
Mm.
Men... Bayern ingår ju då i det här kejsardömet fortfarande som ett kungadöme.
De är duktiga på fredsförhandlingarna. Det är inte Ludvig som sköter det.
Nej, det kanske man ska föra till protokollet här, att det är inte han som sitter och förhandlar. Men det är ändå snyggt förhandlat, som sagt. Det är så att han får behålla kungatiteln, och vissa av de här gamla staterna, som Bayern till exempel, har också då inflytande på beslut som kejsaren ska ta.
Mm.
Genom någon form av rösträtt då. Och Ludvig, han tänker, den här rösträtten behöver jag inte lika mycket som jag behöver pengarna jag kan få om jag säljer rösträtten. Så han säljer ju den mer eller mindre till Bismarck och Preussen för 6 miljoner riksmark.
Det är för dåligt.
Ja, tycker jag att han skulle ha begärt mer pengar, eller?
Nej, i och för sig. Det är ju pengar in, och Gud vet att han kommer behöva pengar in. För om Wagner var dyr så är det ännu dyrare saker som Ludvig håller på med.
Ja.
Men det är ju för dåligt.
Han tar ju inte ansvar för det rikan satt.
Nej.
Att styra. Eller styra. Han är ju inte den som får styra. Det är det som stör honom i och för sig. Så då vill han ju styra över annat som han verkligen kan styra över.
Mm.
Det vill säga slottsbyggen.
Nu.
Och det är ju dyrt. Så det behöver vi pengar till, och det där ska ju visa sig vara en riktigt dyr drog.
Mm. Ett sätt att förklara Ludvigs nästan monomana fascination av slottsbyggande är att återigen knyta till Wagner, att han hade ju blivit Wagners mecenat, men att den här idémässiga relationen, den blev aldrig jämlik. Det var inte så att han var medkompositör till Wagners mästerverk, utan att han kanske behövde sin egen arena för att ta fram all konstverk. Skulle han kunna imponera på sin idol och dessutom kunna skapa sina inre fantasivärldar genom att ta sig an det i arkitektonisk mening istället. Jag vet inte om det är psykologiserandet, om det finns någonting i det. Kanske. Slotten går ju helt i linje med den här drömmande estetiken. Han hade idéer, han hade alperna. Allt som saknades var ju slott.
Det fanns slott. Det fanns ju slott, det gjorde det. Han hade växt upp på Hohenschwangau till exempel.
Ja.
Och han ska bygga nya slott och det ena mer spektakulärt än det andra. Och det handlar ju om att fly verkligheten på något sätt in i de här sagorna. Och han sa ju att i sina slott kunde han, citat, för en tid glömma den rysliga värld vi lever i. Och det är väl där någonstans jag känner en liten sympati här för det här.
Ja. Yeah.
Hade jag haft, jag såg ju en massa summor någonstans i någon dokumentär, kan det vara upp på 350 miljoner euro och sånt där som man hade omsatt pengarna i dagens värde.
Ja.
Då hade jag kanske också byggt Neuschwanstein.
Ja.
Eller hur jag uttalar det rätt.
Ja, du kanske hade gett ett helt annat namn.
Ja, det kanske jag.
Neuschwanstein, tänker jag. Ska vi gå igenom de här tre slotten? Linderhof, det är ju det minsta av dem. Ett litet gulligt barockslott på landet.
Ett helt normalt slott att bo i för en kung.
Ja.
Varför jag då inte har förberett mig inför att prata så mycket om det. Men han bodde ju där en stund.
Ja.
Då och då, ganska ofta.
4,6 av 5 på Google.
Jaha, du har kollat upp sånt, ja. Intressant.
Herrenchiemsee. Det ligger på ön Herreninsel. Och det är ett stort palats. Det här är ju då byggt till Ludvig den 14:e ära.
Mm.
Det behövde ju Ludvig den 14:e.
Ja, det ser ju ut som Versailles.
Ja, precis.
Och om man då av någon anledning inte riktigt skulle förstå att det här är en hyllningsprodukt till Ludvig den 14:e, så blir man väl ändå lite påmind om det när man går in i spegelsalen där det hänger 25 tavlor av Ludvig den 14:e.
Ja, det är väldigt många tavlor av Ludvig den 14:e. Spegelsalen på det här slottet är ju större än spegelsalen på Versailles.
Det är ju oerhört intressant.
Ja.
Det är en kopia som är större än... Ja.
Precis. 4,7 av 5 på Google.
Men nu går vi till Neuschwanstein.
Ja.
Och här har vi tinnar och torn.
Ja.
Riddarsalar. Rena rama Wagner-kulissen inne i slottet.
Mm, precis. Det är det Askungen som... Kanske Törnrosa.
Ja, det är någon av de här. Och jag har sett både och nästan, tror jag.
Ja.
Men jag tror att det kan vara Törnrosa framförallt som är då slottet som är förebild för Disney.
Ja.
Och det är inte under på i och för sig.
Nej.
Det är ju verkligen passande.
Så Disneys slottsfantasi kommer alltså ifrån Ludvig den andres slottsfantasi.
Ja.
Så det är så här, slottsfantasi upphöjt i slottsfantasi.
Nu blev det ju slottsfantasiception.
Ja, något sånt.
Utanpå så ser man ju att det här är medeltid. Men inuti så är det högsta tekniska moderniteter, varmvattenberedare, telefoner och grejer.
Just det var världens modernaste kök en gång i tiden.
Ja. Ja, det säger ju en del. Det här var inte billigt.
Nej.
Och det ligger dessutom oerhört otillgängligt till bland skogiga berg och sånt där.
På en klippa, ja.
Men det är helt fantastiskt. Hit ska ju historiepodden åka på kickoff.
Absolut.
Det är ett livsmål.
Ja, nej, så är det ju. Det är ju... Jag följer ju jämnt om några år så.
Ja, just det. Då kan vi kanske passa på.
Åka till München, det är inte sämst.
En aspekt av allt det här är ju som sagt då att han ser sin verkliga makt krympa ihop. Men att vara slottsbyggherre, det ger ju absolut makt. För ingen kan ifrågasätta honom som byggherre. Och han var ju förmodligen en mardröm att ha som chef. För han ändrar ju ständigt på saker och ting. Och även om det redan är något som är byggt så kanske han begär att det ska rivas. och sådär. Varenda detalj petar han i. Om han är nöjd med någon tavla eller någonting som är byggt, så bjuder han hantverkare och konstnärer på cigarrer och sådär.
Oj, jag vill bara lägga till musiken från Grand Designs i bakgrunden här. Det här är ju ett tv-program.
Ja, kanske det. Eller så bara dömer man sig bort, tänker bort telefonerna och varmvattenberedarna, och så föreställer man sig att vi är på 1100-talet.
Men det är ju typiskt de här drömhusbyggarna, att man kommer på just det. Men om jag istället har en naken takbjälke här hela vägen. Okej, att jag måste riva hälften av det som är byggt, men det skulle bli bättre. Så vill jag ha det. Flera av rummen är ju hyllningar till Wagner, rena Wagner-kulisser. Däremot besöker aldrig Richard Wagner slottet.
Nej, det är lite tråkigt.
Ja, verkligen.
Men det är målningar av Parsifal till exempel. Och sånt där. Mycket pampigt. Man sitter ju och blir förtjust när man ser de här dokumentärerna, måste jag säga, om inredning och ja, så vidare.
Precis. Jag tycker att det är lite mycket.
Mm. Men jag har också varit i Österrike med dig, och det är ju en mardröm i sig att gå och titta på gamla byggnader i Österrike med dig.
Ja, för du... det är lite mycket.
Kvider ju så fort du ser en kupol eller någon pampig byggnad med kolonner och grejer. Det bara tänker, åtminstone var det så förr i tiden, men jag tror att du har kanske, du måste kunna ta byggnaden för vad den är.
Ja, absolut.
Den här är åtminstone inte så många som har satt livet till för, även om man tänker, hur har de kunnat bygga den här?
Nej, det är bara ett 30-tal ja, arbetare som stupade där.
Precis. Sen är det klart att man har ju tagit in skatt och grejer, och det, man hade kunnat lägga pengarna på något annat, så är vi alltid.
Ja. Men då har vi återigen det här Ludvig den andres sinne för vad som faktiskt är värt att investera i. För det här är ju ett av Bayerns absolut största turistbesöksmål.
Ja.
Det här är ju liksom det kändaste slottet i Tyskland. Det är ju alla amerikaner som har vuxit upp med Disney och tänker, så här ser slott i Europa ut. Mm. När de kommer till Gamla stan, de blir ju jätteledsna över att vi har liksom ett brunt, ganska återhållsamt slott. Men när de kommer till Neuschwanstein, oj, 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 här har vi den europeiska drömmen. Det är ju pengar rakt in i Bayerns kassa.
Ja, det här tänkte jag ju att vi kunde ta och avrunda avsnittet med sen, men så är vi ju. Det här kommer ju inte gå back i längden.
Nej.
Och det, jag vet inte hur mycket gladare han hade blivit om någon hade viskat det jag hade på en i och för sig just då. Men back går det ju då åtminstone. Men han hade ju inte tänkt släppa in en massa folk för att betala biljett för att se det hela heller.
Nej.
Han skulle ju sitta där med huvudet i händerna och filosofiera om forna tider.
Ge sig ut mitt i natten och rida häst och ta långa promenader. Och...
vilket han gjorde också ganska ofta i månljuset.
Jajamän.
Vi har ju, måste man ju påpeka, även i Sverige på den här tiden ett... liknande bygge, slott med lå, som ligger utanför Sundsvall, den här träpatronen Fredrik Bynsov. Det visar ändå att det här romantiska svärmandet för medeltiden låg i tiden. Och det är ju förstås inte helt jämförbart med Neuschwanstein, men det har ju de här medeltida inslagen med tinnar och torn och så.
Just det.
1885 så var han ju uppe då i 14 miljoner mark i skulder. Det här är mycket pengar.
Ja, det är väldigt mycket pengar. Han har ju redan, jag vet inte, han har ju cashat in hela sitt apanage och liksom bytt till sig pengar i förtid till sin släkts stora förtret. För det är ju lite grann, det är ju Wittelbacharnas stålar som han bara öser in i de här slotten.
Ja, och han, det liksom kommer ju inte bli bättre framöver heller, för han lovar ju att det kommer behöva 20 miljoner mark till minst innan de här slottsprojekten är i närheten av att vara klara. Han har ju fastnat rent psykologiskt i någon slags behov av att bygga slott nu här.
Ja.
Och när man påtalar då att kassan är mer än tom, då kommer han ju med en del uppseendeväckande förslag i alla fall här på hur man ska lösa det här. Till exempel kan man ju kanske leja folk som rånar banker i Berlin och Frankfurt och Paris och sådär.
Ja, det föreslår. Det här hände aldrig, va?
Nej, men det är ju...
ja, det är ett kul förslag.
Pikt förslag från en kung. Ja, det är helt vansinnigt. Men sen föreslås det också att han kanske kunde låna pengar av familjen Rothschild eller andra utländska aktörer.
Mm.
Och det här verkar ju mer ha hänt då, vilket är ett problem förstås, eftersom de har inga skrupler med att begära tillbaka de här pengarna sen, till skillnad från vissa tyska långivare kanske.
Just det.
Han hade då i mitten av 1880-talet blivit nästan 40 år också. Och nu har han blivit plufsig, dricker för mycket, sover sig genom dagarna och är uppe på nätterna. Och bland annat de här vittorna då till, genom skogarna under nätterna. Och han isolerar sig mer och mer. Och om han måste iväg på någon representationsmiddag, så sitter han gärna bakom en stor blomma så han inte syns. Och för att undvika att behöva prata med någon på de här middagarna, så har ju musikkåren blivit instruerad att spela musik så högt som möjligt.
Det här är en person som håller på att få social fobi.
Ja, ja, precis. Men det värsta är väl ändå skulderna. 1886 så tror inte längre fordringsägarna att de kan få tillbaka sina skulder och vill stämma kungen.
Ja, det är om de kan inkassera ett slott då.
Mm, men det är inte han intresserad av att ge bort. Och det här får regeringen att agera. Det här skulle ju skämma ut landet om deras kung blev åtalad. Regeringen tänker använda en paragraf i den bayerska konstitutionen som kommer väl till pass här, tänker de. Nämligen att om kungen är sinnessjuk och förväntas vara längre än ett år, så kan han avsättas.
Just det. Då har vi en tysk nervläkare med tidens ord, eller psykiatriker, Dr. Gooden, som tidigare har slagit fast att Ludvigs lillebror Otto var galen. Det är såklart inte ett begrepp vi skulle använda idag, men psykiskt sjuk på något sätt var säkert Otto. Men det här uppdraget som Gooden kommer få från regeringen, det är ett annat typ av uppdrag. För den gode doktorn kunde givetvis inte träffa den kung som de ämnade att avsätta. Diagnosen skulle behöva ställas via andrahandsuppgifter. Så det som man börjar göra nu är att man sammanställer massor med uppgifter från tjänstefolk och andra människor som har vistats kring kungen. Hur är han? Vad gör han? Och då får de reda på att, ja, tjänstefolket, de får inte knacka på dörren, utan de ska skrapa med sina fingernaglar. Och då kan kungen öppna och släppa in dem. Sen när de är inne så får de absolut inte tala med honom, utan de ska göra sig förstådd via teckenspråk här. Det får ju nog tänka på artisten Prince, när han var som mest excentrisk än. Jag vet inte om det är en skrön om det hände, men han tänkte ju då att studiomusikerna skulle förstå honom via bara tankeöverföring, att han skulle titta på dem. Och så sen skulle de veta hur Prince ville att trummorna skulle låta på just den här grejen.
Oj då, ja.
Lite den känslan får jag kring Ludvig II här. De får inte titta på honom heller, där skiljer det sig från Prince.
Mm-hmm.
Utan de ska titta bort, och de får absolut inte titta på den maten som de bär in till honom också.
Nej, ja, det är många grejer här som kommer fram i de här papperna i alla fall.
Ja, det är ju ett beställningsjobb det här. Det är ju, målet är ju att Gooden ska säga att kungen är galen. Men även vissa moderna bedömare, när de kollar igenom det här materialet, då ser de inte, som Gooden säger, paranoia var diagnosen som man använde då i Tyskland, men man ser någon typ av personlighetsstörning.
Ja, alltså han fick ju vid den här tiden då ibland ursinningar, vredesutbrott, som snabbt därefter kunde följas av en ganska lättsam och gladlynt hållning bara sekunder efter. Så han var ju ganska oberäknelig med humörsvängningar och sådär.
Just det.
Boken Vad hände egentligen skriver: omgivningen hade svårt att stå ut med kungens ständiga lynneskast. En gång kom han till exempel på idén att sätta en kammartjänare klädd i clowndräkt på en åsna och låta leda den genom gatorna. Minsta försummelse ledde ofta till att Ludvig blev rasande och pyglade missdådaren. Vid andra tillfällen tycktes han däremot skämmas över sitt beteende och gjorde allt för att gottgöra sin orättvisa. Ofta gick han då till ytterlighet åt andra hållet. Han ordnade fester för sina tjänare och överhopade dem med gåvor. En gång lyckliggjorde han en dragon med en briljantring. Ja, så det låter ju inte som att det är helt stabilt det här.
Nej. I en brittisk dokumentärserie som vi har sett inför det här avsnittet, Royal Murder Mysteries, då sitter det en massa talking heads, olika författare, historiker som blir intervjuade och de säger saker som han var en romantiker, en excentriker, men han var inte galen. Ludvig var inte galen och så vidare. Men det är väl inte riktigt det som är frågan här egentligen. Nu gör den där konstiga grejen där man replikerar till ett gammalt inlägg vars upphovspersoner inte kommer kunna svara på kritiken. Men jag blir ändå lite triggad av de där britterna, för det är ju uppenbart för var och en att den här utvärderingen, den är ju bara ett svepskäl för den bayerska regeringen att göra sig av med sin kung, eftersom kungen bränner jättemycket pengar och inte visar något som helst intresse för det som de bedömer är centralt för hans ämbete. Mm. Och enda sättet att bli av med kungen är den här lagtexten som säger att har vi en galen kung, då kan vi göra oss av med vår galna kung. Alltså ser de till att skaffa en galen kung. Och det materialet de har att jobba med är ändå hyfsat tacksamt på det sättet.
Ja, det finns ju tecken, va, som går att jobba med, som säger.
Mm.
Regeringen skickar iväg då en delegation för att meddela kungen att han är sinnessjuk och därmed avsatt. Men den här delegationen kommer ju bara till slottet Hohenschwangau, där de trodde att han var, men där var han inte, för han satt faktiskt just då på Neuschwanstein.
Det finns så många slott.
Ja, men det här ligger inte så långt bort.
Nej.
Utan det är i närheten, man ser ju slotten mellan varandra i princip. Och vad jag förstår i alla fall utifrån de bilder jag har sett. Jaha, det här var ju trist, tänkte delegaterna som passar på att sova på Hohenschwangau då. Tjänarna beordras att duka fram en brakmiddag helt enkelt. Det är 7 rätters, 40 stop öl och 10 flaskor champagne klämmer man i sig på kungens nota, får man säga, innan man lägger sig i sängarna där i det slottet. Men dessvärre har ju då en av Ludvigs kuskar på Hohenschwangau avvikit och tagit sig då till Ludvig för att varna kungen. Och när delegationen då tar sig till det här sagoslottet så står de utanför i hällande regn och förklarar att de vill ju prata med Ers Majestät här, och då släpps de inte in. Så de måste återvända till Hohenschwangau, och när de är på väg dit så visar sig att kungen har skickat soldater efter dem för att gripa dem.
Mm.
Så de blir alltså gripna, och under marschen tillbaka till Neuschwanstein så utsätts de också då för häcklande och hatande och sådär av traktens bönder som har ställt sig på kungens sida. Och sen spärras de in i några celler där någonstans på slottet där. Och det här är en jättemärklig situation. Det är regeringens delegation, alltså inspärrade på kungens sagoslott.
Mm, det är lite konstigt.
Men det går bara någon dag innan det är någon som får kalla fötter och öppnar dörrarna och släpper ut regeringens folk. Och de skyndar sig ju allt vad de orkar då till München. Och nästa försök att gripa kungen, då har de med sig fler soldater. Och man lyckas överrumpla honom också. Och von Gudden förklarar att det här är det sorgligaste uppdrag han bara kan tänka sig. Men kungen kommer nu gripas. Och så meddelar han att hans farbror, Luitpold, som han heter, ska överta tronen istället. Och Ludvig, han ifrågasätter det här. Hur kan du veta att jag är sinnessjuk? Du har inte undersökt mig. Men läkaren menar att nej, men det behövs inte, jag har ju den här rapporten, ungefär. Och vad hände egentligen, skriver, vid 4-tiden på morgonen den 12 juni 1886 tog den likbleke kungen farväl av personalen på Neuschwanstein och tackade sina tjänare för deras trofasthet. Ludvig steg upp i en vagn som inte kunde öppnas inifrån. Och sen bär av då till ett slott som heter Berg, som man mer eller mindre har byggt om till någon form av sinnessjukhus åt honom då.
Just det, Neuschwanstein 4,7 på Google, han flyttas till Berg. Inte ett av hans egna byggen, men ändå pampigt. Bara 4,2 på Google, men det beror på att slottet är privatägt och därför inte kan besökas. Vissa recensenter på Google tipsar om att man kan ta båten ut på sjön Starnberger och få fina vyer över slottet.
Mm-hmm.
Men på Berg väntar Gudden på honom, den här nervläkaren. Och ja, det händer lite konstiga saker. När Ludvig anländer till slottet så dinerar han och läkaren tillsammans. Sitter och pratar och så. Och så sen beslutar de sig för att ta en promenad längs med sjön Starnbergers vatten. Mm. Borta väldigt länge, bör man tycka. De här assistenterna till läkaren och så. Vakterna kanske också börjar fundera. Det var en lång promenad de tog. Så man skickar ut folk för att börja leta efter de två herrarna. Och några timmar senare så hittar man de båda döda i vattnet.
Mm.
ligger och flyter på ganska grunt vatten här i sjön Starnberger. Så mindre än 24 timmar efter det att han hämtades från sitt Neuschwanstein så är han död.
Är det inte märkligt att han flyter, har ju folk påpekat. Att han ligger där och flyr, för det måste ju då betyda att han har luft i lungorna. Ja. Har han inte drunknat, vad har han då dött av?
Ja.
Ja, det är jättesvårt att bedöma sånt här i efterhand, men spekulationer och rykten har ju inte saknats. Och kanske hade han förberett ett möte med någon person som skulle komma i en båt och hämta honom, har det föreslagits. Men sen har han blivit stoppad då, så det blir ett handgemäng. Det är ju spår på läkaren, gudden, efter våld i alla fall.
Han har ju någon... han saknar en fingernagel som han sen hittar i kungens rock.
Just det, och någon blåmärke och lite sånt där. Rivmärke över näsan.
Är man intresserad av true crime så kan man hitta dokumentärer på YouTube där det står läkare och släpper ballonger fyllda med vatten och luft i akvarium och visar det här är en lunga med vatten i. Den sjunker. Men kungen, han låg och guppade. Ja, vad säger ni om det?
Man kan också... vad säger du om det här då? Är det inte konstigt?
Man kan också se författare som säger varför öppnar de inte kistan? För jag tror att skelettet kommer visa skottskador. Jag är ju ingen true crime kille.
Nej, det spelar inte så stor roll för dig.
Nej. Men de har väl börjat bråka. Och någon av dem har dött först. Kanske har läkaren Gooden blivit dränkt av Ludwig som sen har tagit kål på sig själv. Jag vet inte.
Ja, nej. Och sen får man ju komma ihåg då att alla uppgifter vi har kommer ju från... läkare och en regering som har kuppat bort kungen.
Mm.
Och sådär. Så att vi vet inte heller hur mycket själva uppgifterna i sig stämmer.
Nej. Men jag kan bli frustrerad. Alltså på ett sätt är det väldigt passande att Ludvig den andre, sagokungen, dör med en mordgåta. Det är ju väldigt passande. Men jag kan också bli frustrerad över true crime-vinkeln som vill göra det till det mest intressanta. Men det här är ju bara en liten kuriös, märklig avslutning på ett helt jättekonstigt liv.
Ja,
och egentligen kanske det minst intressanta av alla intressanta saker om Ludvig den andra av Bayern.
Fast folk tycker olika och jag kanske håller med dig, men det finns ju andra som skulle tycka något annat. Och det intressanta är väl ändå att alla har någonting här, oavsett om man är intresserad av true crime eller slott. Eller vad det nu är.
Wagner.
Ja, eller Wagner. Så finns ju någonting i den här storyn.
Precis.
Eller för den delen legender. En legend för medeltiden hävdar ju att en ren människa som går ner i vattnet vid pingst återföds som en svan. Och det här var ju på pingst. Och han gick ner i vattnet på något sätt i alla fall. Och hans främsta symbol var inte det svanen. Har man ju föreslagit, eller påpekat då. Så han kanske återföddes som en svan.
Underbart.
Hur som helst, regeringen försöker motivera sitt beslut sen med den här avsättningen genom att visa upp slottet för folket. Och tanken är då att de ska inse att jaha, han var spritt språngande knäpp. Men istället så blir det så att folk blir fascinerade av allt de ser i de här slotten. Och det gör ju då att man börjar ta inträde eftersom det står efterfrågan på det tydligen. Vilket i sin tur då leder till att de här intäkterna vartefter kan betala av kungens skulder.
Mm.
Hitler var ju där en gång på 30-talet.
Ja, stort fan.
Ja, inte av Ludvig den andre då, men av Wagner.
Ja, och av estetiken.
Ja, men Ludvig den andre var ju lite för... Man tänkte fortfarande på 30-talet att han var sinnessjuk och det passade ju inte. Och dessutom var han homosexuell och det fanns en massa grejer som gjorde att det skavde lite med Ludvig den andre just.
Mm.
Men man använde ju under andra världskriget Neuschwanstein som en utmärkt förvaring av stulen konst.
Just det.
Därför att där tänkte man att där kommer de inte bomba. Och det gjorde de inte heller. För det fanns ju ingen anledning egentligen. Och därför så kunde man då efter kriget upptäcka mängder med lådor av stulen konst. Från inte minst Paris och Frankrike. Dit man skickade tillbaka 600 lådor med målningar och smycken och grejer.
Jätteintressant.
Och idag är ju som sagt Neuschwanstein ett omfattande turistmål.
Det är Ludvig II av Bayern före han ens, han tänkte ju aldrig tanken, men grejen är att han är ju jätteduktig på PR. Han har ju lyckats hitta den perfekta metoden för att sälja Bayern.
Mm. Ja, utan att ha tänkt på det.
Ja. Yeah.
Jag tycker det här var intressant och spännande avsnitt.
Ja, nu ska vi trycka stopp och så ska Dan Hermansson springa för att hinna med tåget hem till Östergötland.
Så är det. Tack för att ni har lyssnat.
Auf Wiedersehen!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.